Nu har jag fått sällskap här i studion. Jag säger välkommen Katarina Östman.
Tack.
Och välkommen till din pinfärska bok som jag har fått i min hand. En liten bok om hopp, tankar när tillvaron sviktar. Utkommen. Är den utkommen så det är officiellt? Eller har
den är utkommen. Jag fick den i min hand här själv i förrgår.
Det känns väl fint. Varje gång det händer.
Det gör det.
Hur många boken är det?
Som 14.
Du 14. Du har vanan inne.
No, varje bok är nog som en ny grej att det där.
Och ja, hur kommer det sig att du nu har skrivit en bok om hopp? Vad var inspirationen?
Alltså egentligen var det ju så. Jag håller på med en historisk romanserie. Så jag är mitt i egentligen romanarbete. Men sen pockade den här på mig. Att den bara trängde sig på och ville bli skriven mot mina planer så att säga.
Du måste få ut det ur hjärnan.
Ja, på något sätt. Jag det där började med att lägga ut några tankar på ett papper eller på datorn och tänkte att vi ska se hur långt det här bär. Vad har jag att säga? Och börja arbeta så där lite splittrat kanske eller utifrån bara vad som kom upp i stunden eller tankar som jag har samlat på mig under åren. Men jag kan ju säga att det handlar egentligen om två aspekter. Dels det att jag är själv oerhört intresserad av hopp och då att söka ett sånt hopp som inte handlar om fromma förhoppningar utan som är förankrat på ett djupare plan, mera bärande hopp, att vad kan det innebära så att en längtan efter att utforska det plus förstås allt som händer i vår värld idag som kräver på något sätt att ju mer hopplöst en situation känns desto starkare blir den här spänningen mellan förtvivlan och behovet att hoppas och då triggar det också det här lusten att tänka vidare.
Ja. Det är ju som kinesiska ordspråk säger, vi lever i intressanta tider. Så det är världen neutralt.
Ja, och det kan ju, om man följer nyhetssändningarna bara och så där, så blir man ju lätt väldigt varmäktig.
Ja.
Och kan känna att nu går det bara åt pipan alltihopa. Och där tänker jag att om man vill på något sätt, eller vi behöver förhålla oss till det här som händer också och fundera djupare än det som kommer fram i de här ytliga nyhetssändningarna också. Att det bästa skulle vara om man skulle få veta mera varför någonting uppstår. Till exempel tänker jag på en sån sak att jag läste häromdagen om att Netanyahu i Israel säger att barnen i Gaza svälter inte. Mm-hmm. Att hur, då jag är intresserad inte bara av den nyheten utan hur kan han säga det? Att
ja.
Det skulle vara intressant att förstå att om man vill skapa någon slags hoppfull aspekt eller gå djupare. Alltså jag tänker att gå djupare och förstå så gör att man kan agera och tala på ett annat sätt.
Ja.
Och då uppstår det en liksom utrymme för hopp, tänker jag.
Så länge den viljan att få veta mer finns kvar, så då har man ju inte gett upp hopp i alla fall.
Nej. För jag tänker ofta att det är så mycket som är på ytan och som vi inte förstår. Mm. Och det är det som skapar också en del av den här vanmakten.
Ja. Hur känner du själv liksom i dagsläget efter att ha skrivit boken? Det har kanske varit en del av någon slags terapi för dig själv också att gå igenom alla de tankarna. Men
ja, det måste jag säga, för det är ju intressant när man skriver att man undervisar sig själv samtidigt, eller undervisar inte något trevligt ord, men det kommer till en sånt som man inte visste att man visste, och så kan det bli en tröst för en själv, det som man skriver. Att det har varit intressant att få det, liksom den här bilden. Alltså själva den kreativa processen gör att det öppnas nya perspektiv.
Mm.
Att det är inte så att jag vet på förhand alltid vad jag ska skriva, utan det kommer sen efterhand.
Har du överraskat dig själv under arbetet?
Ja, lite grann. Just när jag samlar också ihop olika källor och så där, att jag får en helhetsbild och ser saker tydligare, lite så. Men det är ju nog tankar som jag har levt med liksom i många år. Så där. Och jag märker också att i min bokhylla hittar jag plötsligt, nej men jag har ju skaffat den här boken och det här är om hopp och här. Att tydligen har jag omedvetet samlat på mig också. Att det, har liksom, det fanns ganska nära till hands för mig när jag började skriva.
Så du har läst om hopp?
Ja.
Tidigare.
Ja.
Vem tänker du nu att kan ha utbyte av att läsa dina tankar och skriverier i den här Lilla boken som den heter, om man nu vänner av statistik, den är cirka 130 sidor. Det är någon tegelsten, som jag sa.
Den är inte, och jag började först och tänkte, kan det nog bli mer än 30 sidor det här?
Men ja, en längre essä bara. Det blev en bok.
Ja, jag tänker, alltså, alla som känner sig vanmäktiga, alltså både inför världshändelserna, men också, jag har ganska mycket också ett psykologiskt perspektiv, att om man i sitt personliga liv upplever att man sitter fast i mönster eller att det är mycket motgångar, det är jobbigt på arbetsplatser, man blir utan jobb, man har problem med relationer, allt möjligt sånt här. Så, ja, alla som längtar efter att vidga sin blick på något sätt eller upplever att det är trångt.
Ja, nu fick jag ju som sagt var boken i handen här för 10 minuter sedan, så jag har inte hunnit läsa den. Jag har bara skummat och bläddrat, men jag såg referenser. Här fanns något citat av Gandhi, och här var filosofen Kierkegaard och Albert Camus. Honom har jag läst någon gång för länge sedan, då man var svårmodig tonåring, som många har gjort. Men det har skrivits mycket om hopp genom åren.
Det hade jag. Det hade så att det där... Och Kierkegaard är en sån här person som har också följt mig tidigare nära, och så att jag tycker så om hans djupdykning i det som är förtvivlat och hans paradoxala sätt att nalkas såna saker som känns olösliga.
När jag ser på kapitellistan här, innehållsförteckningen, som till exempel, ja, första kapitlet, hopplöshet som en klangbotten för hopp. Om vi lite går på djupet där.
Ja,
har vi någon nytta eller har vi ett behov av att känna hopplöshet? Eller man kan gräva sig upp ur den gropen.
Ja, nej, jag tror att i sig så kan... Alltså just att jag skriver också om Ernst Bloch och Jürgen Moltmann, som under andra världskriget var tvungna att fly sitt hemland Tyskland, och då började de skriva om hopp när de var i den mest hopplösa situationen. Och det är det som jag tänker med att hopplöshet tvingar fram kanske ett behov av att gå djupare, och också att det är viktigt kanske att uppleva i så fall vara närvarande i sin hopplöshet för att utforska den närmare, att finns där någon slags blockeringar inför att öppna sig för någonting annat, och vad handlar det om? Att det är väldigt viktiga saker att vara i motsatsen till hopp.
Ja,
ja, tycker jag.
För att uppskatta ljuset så måste man känna mörkret.
Ja, precis. Ja.
Ja. Men människan har genom tiden har sökt hopp och framtidstro i allt möjligt, alltså religion, filosofi och kanske också ren logik.
Ja, det är ju ett evigt tema och ett ständigt aktuellt tema, inte bara i våra dagar, så att det där, det finns mycket tankar, och jag är ju på något sätt inte uttömmande här, utan Nej. Det här är nog ett litet bidrag och vissa, jag hoppas att det kan öppna lite nya reflektioner och sådär.
Ja. Utan att ge bort allting, men kommer du till någon konklusion där på slutet?
Ja, den där sista meningen handlar om det här att vara närvarande och bejakad i sin sårbarhet och samtidigt söka ett mod att vara öppen inför det som händer.
Bra tankar där. Katarina, hej, jag noterar här också att konkret så hjälper den här boken också att ge hopp för från intäkterna, så doneras det pengar till ett projekt, The Pocket Project. Vill du berätta om det?
Jo, jag kände då att nu vill jag den här gången, och det är första gången jag gör på det här viset, att inte bara skriva utan också manifestera hopp ut i världen. Så 2 euro per såld bok, både från förlaget och Libraria då, det som säljs via bokhandlar, grossister och under evenemang, och det som säljs via min egen försäljning, så ska gå då till den här organisationen som jag har förstått det helt, eller jag har inte hört någon annan i Finland tala om den.
Det här, helt obekant Pocket, för mig.
Pocket Project. Ja. Och det är då en ideell organisation, icke-statlig, grundad 2016. Av ett par, Thomas Hübel och hans fru Yehudit Sasportas, som bor i Tel Aviv, som minsann inte kan bara leva i det rosenröda där utanför faktiskt fundera på hopp på ett djupare plan. Och det här har sysslat mycket med traumabearbetning. Och den här organisationen då så jobbar globalt med att läka traumatiserade människor runt om i världen. Hittills med, har de verksamhet i 67 länder. Och till exempel har de jobbat med 17 000 människor i Ukraina för att hjälpa dem med trauman och så. Och har projekt också i Mellanöstern och så där. Att jag känner att det här jobbar väldigt kvalitativt, djupgående och utifrån tanken att lära sig av det förflutna och skapa hopp via det.